Jag ser någonting som inte jag begriper, det behöver jag inte oroa mig för, att 99% av alla andra begriper inte heller, så att säga.
Välkommen till 25 minuter, gånger två, med Syding och Sundström, producerat av TradeVenue.se. Gånger två alltså. Vi har en gäst igen och dubblar därför programlängden. Och gästen är Per H. Börjesson, investerarfenomenet från Alingsås. Mannen som vill hjälpa alla att bli miljonärer. Per H. berättar bland annat om sin syn på utbildning, utlandserfarenhet, gränsdragningen mellan jobb och fritid, författande, robothandel och vad han vill använda alla pengar till. Så välkommen Per H.
Hejsan, hejsan. Hej.
Vad vill du heta? Per, Per H, PH?
Ja, Per H, ja. Känt barn har många namn, så jag brukar vara lite olika.
Per H funkar.
Ja, Per H brukar vara bra.
Ja, bra. Första frågan då. Har du haft någon liksom särskild så här karaktärsdanande erfarenhet som du skulle kunna dra fram från när du var lite yngre, säg under 25?
Ja, jag är ju uppvuxen i en ganska normal familj, svensk småstad Alingsås, och sen är det klart att har jag ju en far då som var företagare, så det är klart att det kanske har präglat mig. Men, och sen är det ju här med Västgötland då, i Småland säger man vad kostar det, och i Västgötland säger vi kostar det något, va? Så vi är lite sparsamhet och liksom inte förhäva sig, men liksom en sån här drag tycker jag som jag har fått hemifrån då.
Ja, och känns det som att det här präglar din investeringsstil också, eller din karriär på något sätt?
Ja, lite grann, men just att man hoppar av storföretagen och börjar med eget företag så småningom är väl har det säkert bidrag till att jag har den här bakgrunden.
Tror du att det hade någonting att göra med att som anställd så suger ju liksom företaget ur dig lite grann en del av mervärdet, att du ville liksom skapa hela värdet själv?
Det är ju liksom kommer tillbaka lite grann här med tiden är vår viktigaste resurs. Klart att när du är anställd och säljer du liksom din tid för billigt kontra att jobba för dig själv, så att säga. Det var väl den tanken jag hade från början.
Ja, ja. Jag har ju själv hängt faktiskt en hel del i Alingsås, men jag tror att du hade möjligen flyttat redan då.
Efter gymnasiet så flyttade jag.
Ja, jag var nere en del kring cirka 1980 ungefär och busringde och lämnade ägg på folks trappuppgångar.
Okej,
okay,
ja, det missar vi.
Så ja, det var jag i alla fall inte hemma hos dig då. Mm. Okej, du är civilingenjör och har en MBA också.
Just det.
Har du använt det här till någonting?
Ja, det är ju alltid svårt att säga sig i efterhand när man har utbildning. Men jag brukar skämta lite grann. Liksom, det är ju fördelen då att ha en utbildning och att man har ett sammanhang, och att när man träffar folk så behöver man inte vara rädd att de har högre utbildning, så att säga. Jag brukar lite skämtsamt säga att ja, när jag ser någonting som inte jag begriper, då behöver jag inte oroa mig, för att då är det 99% av alla andra begriper inte heller, så att säga. Så det tycker jag är en styrka i allting man företar sig.
Mm, det är faktiskt en riktigt bra vinkel på utbildning. Det är ju inte så här direkt att man använder grejerna. Men som du säger, då kan man känna sig trygg i vilka miljöer som helst.
Ja, så ger du ju instegsjobb normalt i något spännande bolag. Klart att de är som man inte får om man inte har utbildning.
Mm. Som ingenjör då, tycker du det är intressant och hänger du med i all den här nanoteknologi och stamcellsforskning och liknande? Läser du sådana nyheter?
Nej, jag håller på med sparande och ekonomi. Och liksom, allting tar längre tid, det kostar mer pengar brukar vi säga när man håller på med tidiga faser. Liksom, jag tror att det är också det här med liksom, man överskattar alltid vad som man kan göra på ett år och underskattar vad det går att förändra på 10 år, så att säga. Men, så därför håller vi inte på med det med spiltan och till exempel att sådana här tidiga faser eller högteknologi, utan det får vi se vad som lyckas, så att säga, och då kan man satsa på det.
Mm. Och det där tycker jag också är, alltså, det är väldigt svårt att tjäna pengar på högvärderade tillväxtföretag, för det är alltid någon annan som har hypat upp dem för mycket innan. Men med ditt perspektiv, ser du om teknologiutvecklingen går fortare och fortare, eller känns det som att det är mycket liksom, same old hela tiden?
Ja, det är klart att det händer otroligt mycket hela tiden, men samtidigt är det ju det här med människans tröghet, liksom att vi är vanemänniskor och liksom, så att det tar tid med ny teknologi, så att det är väl det som gör att det alltid är svårt för nya saker att komma fram.
Mm. En del
menar att det här att det faktiskt går fortare också gör att fler och fler större andel av befolkningen kommer vara arbetslös, för att man det är en större andel av samhället som är under omdaning hela tiden. Tror du någonting på det här?
Ja, och samtidigt massor med servicejobb och det är sjukvård och massor med saker som också behövs. Alltså, det ser jag inte, är jag inte så orolig för, utan det är mer att vi skapar, och att våra politiker skapar förutsättningar för att den här typen av jobb skapas och att man jobbar med det.
I perspektivet av det, det låter som att du fortfarande tycker att man ska ändå läsa på högskola, att det är ett bra sätt att få ett instegsjobb.
Det är ja, det är min uppfattning.
Ja, okay. Någon särskild typ av utbildning?
Ja, det är klart att jag läste industriell ekonomi då, den här första i Linköping, så att jag tycker att det var en fantastiskt bra utbildning, både i kombination av ekonomi och teknik.
Då kan man ju åtminstone skapa någonting på riktigt.
Ja, det är väl också teoretiskt, att det vet jag inte. Om det, är så, det är inte så mycket man skruvar på muttrar och sådär, utan det är mycket teorier givetvis på den utbildningen också.
Men skulle du göra någon åtskillnad på utbildningar som kulturvetande, statsvetenskap, civilingenjörsutbildning?
Ja, man ska väl göra det. Man tycker det är kul och man är intresserad av det. Då brukar det bli bra så småningom.
Mm. Ludvig, har du någon fråga här?
Ja, jag undrar faktiskt, vad har Per haft för nytta i efterhand med alumninätverket? Hur användbart har det varit i efterhand?
Ja, det kan man ju säga. Just det här Linköpingsgänget som jag läste med, det är ju både att mina privata kompisar och vi gör affärer ihop. Och det är klart att det var väl lite unikt i och med att det var en ny utbildning. Det kom folk från hela Sverige, så skapade ju en otrolig kamratkänsla som jag har jobbat med. Och det är ju, det ser man ju som man jämför med USA, är de ju otroligt duktiga på att okej, jag klambar 1980, att man skickar brev och man har sådana här träffar då med 5, 10 och 15 år. Det har vi gjort själva då med det här gänget från Linköping. Och det är klart att i USA är det lite viktigt att hålla kontakt med sina gamla elever så att de ska skänka pengar så att skolan får intäkter. Men det tycker jag är ett dåligt generellt sätt av svenska universitet. Man borde liksom sätta en stämpel på alla som går ut och att man samlar de här årsgångarna för att man vill liksom träffa sina gamla kompisar. Jag är inte så intresserad av dem som har gått ut för Linköping för 3 år sedan. Jag har inte så mycket gemensamt med.
Är det många av dina gamla alumni som är kunder eller ägare i Spiltan?
Ja, det var ju från början. Var det startade ju som en aktieklubb med framförallt gamla IR, så att säga. De flesta, ju alla, är ju nästan kvar. Nu är det klart, nu är det 2000, så det är många fler som har kommit med. Men grunden var ju den här aktieklubben som var gamla IR, kan man säga.
Och nu lär det ju knappast vara någon som hoppar av. Alltså, alla ligger ju ganska bra in the money, så att säga.
Ja, och det har nog varit det, även när det gick dåligt, eller gick inte lika bra, så tyckte de att det här lägger vi längst ner i byrålådan, och tycker det är en kul grej att vara med. Så att jag tror det är få som har sålt sina aktier även under början på år 2000. Det gick dåligt något år där, så tycker de har varit trogna även i nedgångar.
Du verkar väldigt så här, glad och energisk, och till och med du är här och gör en trist intervju med mig, och ändå så, det liksom sprudlar om dig. Vad kan du ge för tips till någon om hur man hittar rätt väg i livet? Balansen mellan framgång och lycka och hårt arbete eller att spela datorspel?
Ja, man ska göra det man tycker är kul då. Det är väl det som är, och nu är jag min egen chef då. Alltså, det är klart att det är ju spännande både att förvalta mina egna pengar och sen om det går bra då, och det är kompisar och kompisar och vänner, att det ger en tillfredsställelse och att man får uppskattning, att det är någon som tycker att man gör bra saker. Va? Det är väl det som är det kanske allra viktigaste.
Och vad tror du att det är du har som gör att det du gör blir bra? Vad är dina viktigaste egenskaper för att lyckas i affärer och både förvaltande och författande?
Ja, jag har ju då läser otroligt mycket, men det är ju framförallt man ser på då Warren Buffett och Charlie Munger, alltså det är det jag fick min inspirationskälla när jag läste den här första riktiga biografin som kom då 1996 om Warren Buffett av Löwenstein, Making of an American Capitalist, liksom, och då fattar jag, det är ju så här man ska göra, man ska vara långsiktig, köpa och behålla och köpa bra bolag, och sen har jag försökt, sen har det ju tagit då 20 år innan man är hyfsat bra på det, va? Det är den filosofi vi har kört, och sen gäller det, är det ju svårare då att ha karaktären, och det blir vi också duktigare på att verkligen följa de här enkla principerna, för man är ju så lockad att man vill bli rik imorgon, men här är det ju liksom, det säger ju bara för att alla kan bli rika på aktier, men man får inte ha bråttom, va? Och de flesta har alldeles för bråttom och tradar och köper det nya medicintekniska bolaget eller Northland Resources för att de ska förändra järnmalms fyndigheter i Kiruna och så vidare, va?
Ja, jag brukar säga att man ska ha tålamod, inte mod, på aktiemarknaden. Men det är klart, man kanske behöver lite mod också. För du har varit med i till exempel den lilla kraschen 98, 01-02, 2008. Och du darrar inte på manschetten när det rasar.
Ja, men det är ju det som är så fascinerande. Alltså att det är så svårt, och man grips ju av den allmänna stämningen. Klart, man är inte så kaxig 2008 när det står i tidningen varje dag att det här är värre än 30-talet, det här är värre än 30-talet. Va? Klart, då blir man ju... Så även om man har haft... Nu hade inte, eller spilt, vi hade inga pengar, vi var fullinvesterade. Men även om man hade haft pengar så hade det varit otroligt svårt att gå mot den här allmänna stämningen. Så därför hävdar jag att det är ju tiden du exponerar mot aktiemarknaden och inte timing, va? För att det är så otroligt svårt att göra att det krävs två korrekta beslut. Man ska gå ur rätt och sen ska man gå in rätt. Och då, även om man har pengar och gått ur rätt, så är det otroligt svårt att bryta det här mönstret. Och liksom, nu är det dags att köpa. Så det kräver en otrolig karaktär som jag tror inte det många har. Då.
Och hur ofta säljer du egentligen? Eller behåller du det mesta?
Ja, vi säger vi köper och behåller. Nu håller vi på med onoterade aktier och minoritetsposter tillsammans med entreprenörer. Det är ju våra budskap. Vi köper för att behålla, vi är långsiktiga. Vi har ingen exitstrategi, men klart, det kan ju alltid hända att det kommer någon lägger ett bud på bolaget, entreprenören vill sälja, eller i något fall har det varit någon som har varit lite äldre och säger nu vill jag hoppa av det här. Och, ja, då kan man sälja hela bolaget, så vi säljer ju också. Men inte, och så kan det vara lite grann av likviditetsskäl också. Vi har ju lite noterade aktier, kan det vara av likviditetsskäl vi säljer.
Du säljer ju precis nu Paradox. Kan du beskriva på vilket sätt det här inte är ett högvärderat förhoppningsbolag?
Nej, de tjänar ju pengar och de har ju haft en fantastisk utveckling. De har vuxit med 40-50% om året under den här perioden, och de är lönsamma och de har en stabil, liksom, de har väl ett antal miljoner som spelar de här spelen varje år, så att det inte på samma sätt en förväntning, och de har otroligt trogna spelare som spelar och lagt ner hundratals timmar, så när det kommer en ny version eller en ny extension av de här spelen, då är det många av de här som köper det. Så att, men just för att öka omsättningen, då krävs det ju liksom att de här nya spelen man kommer med att de slår också då, men man har en grundbas av en lönsam verksamhet. Nu kommer till exempel, ja, det är faktiskt idag det släpps det här nya Stellaris då, som är ett nytt rymdspel. Det är klart att det är viktigt för att få en omsättningsökning att det slår då.
Ja, det är väl kanske själva huvudpoängen här, är att det är egentligen inte högteknologi eller den typen av vad ska man säga, chansartade innovationer, utan det handlar ju just om återkommande intäkter från en väldigt trogen och stickig kundkrets.
Ja, för de gamla IP-erna, alltså de intellectual property man har, där är du är en trogen krets som man har. Ett rollspel, man har grand strategy, strategispel, och man har det här arkitekt, man bygger städer. Va? Men sen när man kommer med ett nytt spel, då är det alltid en osäkerhet. Det är som att lansera en ny film. Klart, om du lanserar den på en bok brukar det slå, men om du kommer med ett helt nytt koncept, då kan det vara problem. Va?
Du har precis kommit tillbaka från Berkshires stämma också.
Just det.
Fick du med dig någonting nytt, eller är det egentligen en upprepning av samma principer?
Ja, nu har jag varit där så jag kan nästan svara på frågorna själv, så att säga. Men det som jag tycker är imponerande är ju att de här farbröderna 86 och 92 år gamla, att de fortfarande är pigga och att de har samspel och de skämtar med varandra och att de är har den här djupa kunskapen i frågeställningar. Och de som var med då för första gången var otroligt imponerade av dem. Och det tycker jag visar väl att ge mig inspiration. Man ska inte gå i pension, man ska hålla sig aktiv och jobba vidare och hålla på med det man är kul. Och då lever man längre också.
Nästan en liten passus till mig där då, som jag har försökt ge upp när jag är 41-42. Ludvig,
ja.
du gillar ju Munger väldigt mycket, eller Munger.
Ja.
Har du någon fråga här om Buffett och Munger?
Ja. Först när det kommer till Berkshires träffar, upplever du generellt sett att det börjar komma mycket yngre personer som kanske inte nödvändigtvis vet hur det går till riktigt, utan mer vill vara med för att det är lite trendigt?
Ja, de flesta har nog studerat Buffett och Munger som kommer dit. Det är ju ändå liksom, det kommer kineser, det kommer tyskar, och liksom, det är ju liksom ett samlingspunkt för alla value investors från hela världen, och det är seminarium och det är liksom andra aktiviteter och cocktailparten. Så att de flesta är nog, jag tror inte det är bara trendigt så, utan om man ska ta sig dit, och ändå ligger ju ändå i middle of nowhere i Midwest, så att det tror jag nog att det är. Men det är ju liksom fantastiskt att se hur mycket folk det drar och hur mycket. Men ändå är det så liten del trots allt som håller på med value investing, utan de flesta är ju köpa och sälja och trading och hålla på med det, så att det är klart att det är. Men det är ju en inspirationskälla för otroligt många investerare.
Du har ju själv haft en tid i USA när du jobbade med marknadsföring på Ericsson.
Just det.
Vad tog du med dig därifrån? Någonting som du har applicerat på investeringar eller livet i stort?
Ja, det var ju, jag var ju 7 år i USA, så att jag blev nästan amerikaniserad. Men vad jag tror jag har fått, det var just Ericsson hade ju tuffa tider där början på 80-talet, och man skickade dit chefer som var duktiga chefer i Sverige, och så med bästa folkskoleengelskan, och så skulle erövra USA-marknaden, och det var ju problem med det. Och så att jag tror jag har fått en otrolig respekt för att man kan prata engelska independent, man kan sälja i USA, så att därför. Vad jag håller på med nu är ju att vi håller på med svenska aktier och svenska kultur. Man kan ta referenser på personer och liksom hur mycket svårare det är med. Alltså utländska marknader har alltid dolda risker som man ofta glömmer bort. Så därför har vi valt att fokusera på Sverige och våran circle of competence som är svenska bolag.
Det kan ju vara faktiskt en viktig sak för kanske du som lyssnar och tänka på det här med att förstå hur mycket svårare det är att sätta sig in i saker utanför Sverige. Jag tror att det finns rätt många som inte minst handlar med aktier i hela världen utan att egentligen riktigt tänka på hur de fungerar.
Ja, och så pratar man bara om bra affärer. Sen har jag haft massor med kompisar som har köpt fastigheter i Dubai och de har köpt grejer i Kina så det går dåligt. Då snackar de inte mer om det. Va? Så, men man har gjort en lyckad affär och då pratar man med dem alla, så att säga. Det är ju också. Man sprider inte det, men bara för en granne har gjort något bra så behöver inte innebära att man själv ska gå in och göra det här.
Ja, Ludvig, vi brukar säga att man kan gärna investera sin 20-årsålder, alltså mellan 20-25, 20-30 någonting, till att göra en massa olika saker för att hitta vilken plattform det man egentligen ska leva livet ifrån. En sån sak kan ju vara att helt enkelt vara utomlands för sakens skull. Är det någonting du rekommenderar, eller ska det vara att det är någonting annat som drar en dit?
Ja, det är absolut. De flesta har väl något år utan, alltså att man får lite perspektiv och ser andra kulturer, så det är absolut positivt.
Okej, vi går vidare till lite mer saker och ting som har med själva arbetet och rutiner att göra. Nu så förvaltar du på ditt eget bolag Spiltan. Du skriver även böcker. Är det korrekt att använda presens som skriver böcker? Kommer det fler böcker?
Ja, det är ju alltid. Man är författare, så blir det alltid lättare. Man håller på med nya koncept och nya idéer. Så att det har vi några idéer i bakfickan här.
Är det någon som du redan har börjat skissa
ja,
på?
Ja, jag har ju liksom, första boken var ju en stor succé. Så här kan alla svenskar bli miljonärer. Och det är väl liksom en ännu enklare variant hur enkelt det är att bli miljonär. Liksom att man kan till och med lägga sig i hängmattan och bli miljonär om man följer de här enkla råden. Det är väl det jag håller på att jobba på. Jag är väl nästan klar med.
Ja, det blir nog en stor säljare. Jag har lite svårt att tro att man blir liksom så, håller sig så skarp och pigg som du är om du inte anstränger dig. Så jag antar att det ändå är ansträngande det du gör. Alltså på något sätt så måste det finnas ett mått av disciplin i förvaltandet och författandet. Kan du beskriva den delen av det hela?
Nej, men det är väl att jag tycker det är kul att hålla på med det jag håller på med. Så klart att då lägger jag mycket energi och mycket tid på att läsa böcker och läsa årsredovisningar. Men samtidigt har jag ju liksom familj och jag tycker jag gör och kopplar av och gör det också. Så att jag känner ju inte att jag är överstressad på något sätt. Och det är ju fördel när man är största ägare själv. Att då är det inte någon styrelse som kan slänga ut den. Även om man är, när man är vd då. Så att jag känner mig inte någon press så, utan jag tycker det är kul. Så jag lägger ju mycket tid också. Men det är inte så att jag känner mig stressad för det.
Jobbar du med tidskvoter och ordkvoter per dag när du skriver till exempel? Det ska vara 500 ord per dag eller liknande.
Nej, så tänker jag inte, utan det blir någon helg eller någon morgon man sitter just när det är något aktivt projekt, men ofta blir det ju liksom att man skjuter på det hittills, och det är som vanligt att man, om man inte har någon press på sig, då blir det ju går bra att göra nästa dag eller nästa vecka, då blir det inte gjort så att säga. Så är väl alla mer eller mindre.
Ja, det där är precis i min stil. Jag försöker skriva lite grann också, men jag jobbar på det där sättet och jag tycker faktiskt att det fungerar bra. Jag vill skriva när jag är inspirerad, inte tvinga fram 500 ord om dagen. Men jag vet att många författare säger att de just har en sån där kvot, för då vet de att då blir det x tusen per år och då blir det böcker helt enkelt. Men ja, det är inte riktigt min grej.
Men att skriva en bok, det är ju ett ganska långsiktigt projekt så här. Och även om man inte jobbar på det fulltid, så kan det vara så att det kan vara lite svårt att hålla uppe motivationen. Så vet jag i alla fall att många författare tycker. Så hur har du några tips eller tricks för att hålla uppe motivationen med att liksom fortsätta hålla på med ett projekt som tar lång tid och som man kanske inte jobbar på varje dag?
Ja, det är problemet då, men jag har ju ett fulltidsjobb och har fullt upp med spiltan under dagarna, så det blir ju på helger och på morgonen eller på sommaren kanske när man skriver då, men liksom första boken, det var ju, började jag med kanske skriva de första, jag la ut på en hemsida 2002, så kom boken 2008, så det var liksom en process under 6-7 år då, va? Innan den kom, blev klar så att säga.
Nu tjatar vi väldigt mycket om det här ämnet, men du har sagt: jag jobbar alltid och har semester alltid. Känner du igen att du har sagt
det? Ja, just det.
Ja. Och har du ingen gräns mellan jobb och fritid? Eller har du ändå satt upp någon typ av murar?
Ja, lite grann så är det klart att det är väl lite klyschade det kanske, men jag tycker att man klurar om på saker eller man inte kan sova på natten eller ligger man och klurar på något nytt projekt eller något, hur man ska göra den där affären eller så vidare. Så att på så sätt går det ju ett, men jag känner inte att jag är pressad. Men sen har jag ju mina timmar på kontoret och mina timmar hemma med familj och ute med hunden och gör andra saker. Men då är klart, du lyssnar ju exempel på poddar kanske, och då är det också en typ av arbete kan man ju säga, men det är liksom går rätt.
Ja, det känns ju verkligen som att du låter dig styras av det du tycker är njutbart för stunden, ja, helt enkelt. Och det är rätt spännande att höra, för de jag tycker själv att jag jobbar på lite samma sätt, men de flesta jag pratar med blir liksom oroliga att man ska spiralera iväg till något, ja, lala land, att det inte blir någonting gjort och att man, ja, det är nästan som att folk är rädda för att ha roligt.
Ja, men det har jag ju också, så att det ser jag inte det problemet.
Är du chef förresten? Har du anställda?
Ja, just det. Vi är ju 7-8 stycken på Spiltan då. Och sen sitter vi tillsammans med Spiltan Fonder som är 10 anställda där jag är ordförande. Men de sköter sig själva, de är så stora nu så att jag har inte så mycket i det dagliga när det gäller hur Spiltan Fonder sköts.
Och så att säga, chefar du direkt över någon? Känner du att du behöver chefa, eller är du mer en lite avståndsledare som finns där så att, ja, de vet att det gäller att sköta sig, men du behöver inte in och mikromanagera?
Ja, på Spiltan är jag ju, det är ju en platt organisation, så det är klart att jag är ju chef i stort sett alla där, men inte så att jag är lite hands off och de flesta sköter sig bra ändå utan att jag behöver ligga på så att säga.
Och är det också kul?
Ja, det är väl min ledarstil då, att liksom inte detaljstyra, men det tycker jag fungerar utmärkt också.
Mm, ja. Vi kan gå in på lite på investeringar. I Spiltan, om jag förstår det rätt, så gäller fortfarande att dubbla kapitalet på 4 år.
Ja, det var ju en gammal, vi råkade skriva det där då 1997, och nu är det lite svårare med dagens ränteläge givetvis, men vi har tonat ner det där då, va? Men att man har en avkastningsgrad kanske på 15% av börsen går upp 10, det borde man kunna klara om man nu håller på med onoterade tillgångar som vi gör, så har det klarat. Då kan man köpa dem billigare, och så är nackdelen att de är illikvida då, men om man är långsiktig och köper för behålla, så klart att de blir, brukar det bli bra om man väljer rätt entreprenör.
Och är man riktigt långsiktig så kanske man faktiskt heller inte ska påverkas av den här, kan kalla det för tillfälliga dippen i räntor och avkastning. Det kan ju mycket väl komma tillbaka tider som gör att de här 20% om året är rimliga.
Det är möjligt. Och sen blir det väl hårdare konkurrens. Det var väl en sak Buffett sa på stämman, att typ försäkringsbolag, att det är svårare, det mer kapital kommer in, det är svårare att hitta investeringsmöjligheter. Alltså det blir ju hårdare konkurrens om de bolag som finns, kan man ju tänka sig.
Det där är lite speciellt. För om man mäter churnen på företag i topplistorna, då ökar den hela tiden. Det vill säga att alltså företagen på Forbes topp 100 till exempel. De företag som är kvar blir färre och färre i snabbare takt. Och det här borde ju egentligen göra att företag nu för tiden värderas lägre än förr. Att man har kortare tid i rampljuset. Men istället så ser vi på börsen att vi är på de högsta värderingarna någonsin, åtminstone medianmässigt på price sales liknande mått. Har du några tankar om det här? Att vi ser en snabbare förändring men ändå högre värderingar?
Ja, men det är väl ränteläget. Det kan man säga att det är högt värderat, men i relation till ränteläget kanske det är lågt värderat. Det är väl det som är problemet då, att göra den bedömningen om man ska våga sig in i. Men det inte finns någon alternativ och du får minst ränta på banken, klart att då blir det lockande att köpa stabila, lönsamma bolag som ger 3-4% i direktavkastning plus lite värdetillväxt. Då kanske du får de här 10% i totalavkastningen då.
Så länge inte räntan letar sig tillbaka till historiska nivåer.
Ja, det vi får se.
Ja, det blir, har du någon åsikt om det? Vad tror du?
Nej, det har jag väl ingen. Jag brukar säga att ingen. Prognoser är svåra att göra, speciellt om de rör framtiden. Så det gäller det mesta då. Så att, men på något sätt så tror man väl kanske att det kommer komma tillbaks. Men när och hur, det är svårt att säga.
Ja. Har du någon idé om huruvida det är deflation eller inflation som är det största hotet, låt oss säga, kommande 5 åren?
Nej, det har jag ingen uppfattning om.
Nej, det verkar faktiskt, alltså, det är oerhört svårt. Mm. Och man kan läsa hur många smarta människor som helst som pratar om det här. Mm. Och ja, man kommer ingen vart helt enkelt. Och det gäller det mesta som har med makro att göra. Och det är rätt svårt att inse, för att när man tittar på variablerna så känns det som att det här borde man kunna förstå. Man borde kunna göra prognoser om det. Men det går inte. Och då är det lika bra att bara glömma det.
Ja, jag hävdar att det är ju liksom de här experterna, alla har massa uppfattningar och tror, men ingen vet någonting om framtiden, utan då är det väl, jag brukar hävda när jag håller föredrag att det är enkelt, men det finns 2 tillgångsslag, som finns aktier eller aktiefonder, eller det finns ränteplaceringar och bankkonton, liksom det är ju den mixen som du väljer där som är det viktiga. Och det är klart, om du är långsiktig och är 20-30 år gammal och du ska ha pengarna om 30-40 år, då ska du vara i aktiemarknaden, och sen är det klart, om du ska ha pengar till resan om ett halvår, då ska du inte ha det i aktiemarknaden, va? Det är ganska enkelt. Det är det. Sen försöker finansbranschen göra det komplext med oss med komplexa, dyra produkter med dåliga risker. Men egentligen är det ju egentligen bara det man behöver tänka på.
Du nämnde innan att tålamod är en av de viktigaste egenskaperna som investerare, och det har du. Är det några fler karaktärsdrag som du skulle säga är din styrka som investerare?
Ja, och sen jag lär man sig hela tiden då, men de sämsta affärerna man har gjort, det är ju när man har sålt bra bolag för tidigt, va? Det tycker jag är sådana här tecken att man tycker man gjort en bra affär, när man blir pressad att sälja av något slag, så det visar sig att det har gått upp 10 gånger till på 10-15 år. Mm. Det tycker jag är en sån där erfarenhet.
Har du några tips till unga människor för att träna upp sig i vissa sorters karaktärsegenskaper som är bra om man vill bli framgångsrik i affärer eller som investerare, om man vill börja tidigt i livet?
Ja, om man är ung, liksom det är ju ganska enkelt. Va? Det är ju bara att ha lägre kostnader än intäkter varje månad. Och framförallt om man får sitt första jobb, då är man ju van att vara med vatten och bröd som student. Och då kanske man kan lägga under 5, 6, 7, 8 tusen med en vanlig lön. Och då blir det faktiskt rik så småningom. Liksom. Och jag har ju folk nu som har läst min bok för 7-8 år sedan som skickar den på Twitter eller skickar mejl. Och nu har jag blivit miljonär, va? På 7-8 år. Alltså, om du sätter av 160 kronor i månaden tar det 41 år med 10% avkastning om du har satt av mycket. För det är ju, du har ju som bäst kassaflöde när du är kanske 20-30 år. Och sen är det familj och bostäder och barn och massor med dyra kostnader. Men då har du ju möjlighet att sätta av pengar som är ränta på ränta. Kommer bli jättemycket pengar om 30-40 år. Och sen har du svårare med kassaflöden. Men de pengar du kan sätta om när de är mellan 20 och 30 år och sedan har de i aktiemarknaden under lång tidsperiod, då blir det ju fantastiska avkastningar.
Har du några åsikter om robothandel? Stör det dig på något sätt?
Ja, jag har ju varit lite aktiv i debatten om det här och tycker att det har gått för långt den här racet med fiberkablar och bästa datorerna som står. Och liksom problemet är ju att förr i tiden var det ju någon tradingavdelning på banken som skar emellan det med flödena från storkunderna och småspararna. Men nu är det liksom någon som skär emellan lite grann hela tiden. Va? Och den här likviditeten som har förbättrats, den kan ju försvinna då. Och när man har stora poster att sälja och köpa, då försvinner likviditeten. Så jag tycker att det skapar en image av att det är hela börsen är ett kasino och det blir större svängningar kanske. Och det tycker jag är inte bra då. Och det skulle vara enkelt att stoppa det här genom att ha typ mikroaktioner till exempel, eller sätta en kostnad för varje order. Man slänger ut massor med ordrar och slänger tillbaka. Men klart att börserna tjänar ju pengar på dem. De står ju för 60-70% omsättning, så det finns inget intresse av att hindra det här, som jag tycker skapar en, det är väl mer imagemässigt som jag tror att det ger en dålig image på hela aktiemarknaden och kanske håller vanliga människor borta från aktiemarknaden.
Nej, det skulle ju räcka med att bara sätta en gräns på tiondels sekund för handel till exempel, så stoppar man mycket av det. Är det någonting mer du vill säga om investeringar och spiltan innan vi går vidare till framgång och lycka?
Nej, men det, jag tycker att det, vi försöker vara långsiktiga, köpa och behålla, och det är modellen jag tycker man läser nu med det här med trading, hålla på och köpa och sälja, liksom att det går bra och sen gör man en misstag och så dubblar man insatsen och liksom det, jag tycker historien visar hur svårt det är. Liksom det är Long Term Capital eller Barings Bank, och jag läste en artikel nu i Wall Street Journal, det var någon finlandssvensk som hade förlorat 500 miljoner dollar på Morgan Stanley, som jag tycker den historien upprepar sig, men man är så lockad och man sugs in i det hela, men och det är så otroligt svårt att sitta där framför dataskärmen och inte göra någonting liksom i 240 dagar. Det kräver en otrolig karaktär, men ändå det som är modellen om man ska skapa en förmögenhet. Och det visar ju både ägarna till Hennes & Mauritz eller den här farbror Axelstinsen som har 100 år. Han har liksom köpt och behållt och investmentbolag. Alltså det är ju egentligen enkelt, men det svåra är med liksom karaktären, att man inte gör slut på pengarna.
Ja, det är som man tror att man har bråttom. Det ska vara 10% i månaden minst, annars är det bortkastad tid. Och då slutar det åt andra hållet.
Just det.
Har du några, jag misstänker att vi redan kan svara på det här, men har du några särskilda rutiner för att fortsätta att lära dig nya saker och orka läsa årsredovisningarna till exempel?
Nej, men jag lägger ju mycket tid på det, så att jag hinner ju inte läsa någonting på dagarna på kontoret, utan då är det ju e-mail och personal och annat, utan jag läser ju både på helger och kvällar och liksom lägger mycket tid på det, och liksom senaste 20 år har jag läst det mesta som skrivit om privatekonomi i Sverige som är mitt ämne, så att säga, som jag är spännande och intresserad av.
Känner du någon lockelse att bredda dig på allvar utanför ekonomiska frågor? Jag har inget konkret exempel. Det får komma från dig i sådana fall. Eller tycker du att det här att fokusera snarare, det är modellen?
Nej, det ser jag inget behov av, men däremot håller vi på i alla typer av branscher, och det är ju alltid utmaningen när du går in i ett nytt bolag, så att säga, och då har du alltid risken att du lägger 90% av tiden och pratar med entreprenören och får hans version eller hennes version av vad som är framtiden, så att säga, men du skulle lägga mer tid att kunna lära känna branschen, och det är ju spännande just när man håller på med onoterade bolag. Alltså, men det är ju, får man ju sätta sig in i olika branscher och olika förutsättningar när det gäller det då.
Det kanske man generellt också kan säga, att det här att hålla på med investeringar, det är ju väldigt brett i sig. För man kan ju träffa företag inom precis alla branscher, och man kan träffa entreprenörer av helt olika typer. Så det är ju ett slags evigt lärande i sig.
Ja, och vi har ju helt olika bolag i spiltan. Vi har fastighetsbolag, och vi har nu Paradox som håller på med datorspel, och vi har Sura Magnusen håller på med permanent magnet i bilindustrin, så det är klart att alla har olika förutsättningar och olika möjligheter, men det är klart att det är spännande det här med internet och att se vad som förändrar de flesta branscherna, att man hänger med på det då.
Vi har spelat in ett avsnitt där vi pratar om egentligen tekniker för att skriva upp sina lärdomar och upprepa dem, kan man säga. Ludvig har dessutom skrivit en bok om den här tekniken. Skriver du systematiskt upp lärdomar? Lite grann som den här... Ludvig, vad heter den här boken? Med anteckningar om...
Syftar du på commonplacing?
Ja, just det.
Ja.
Strunt samma. Jag tror det var Mungers bok.
Menar du nu Seeking Wisdom eller Poor Charlie's Almanac?
Ja, Poor Charlie's Almanac, ja, tänkte jag.
Ja, lite comprehensivist tänkande där.
Ja, har du någonting liknande? Någon systematisk metod?
Ja, jag håller ju... Ja, när vi hade 25-årsjubileum, då hade vi spiltans största 10 tavlor. Vi igenom, och även... Jag har haft en sån här föredrag. Vi har haft en kurs för affärsänglar. Då gick jag just igenom i princip samtliga investeringar vi gjort under 30 år. Och vilka är det som var misslyckade och inte. Och hade lite liksom... delat upp dem på olika delar. Så det är lite grann så jag har gjort, men inte så att jag gör det regelbundet. Men jag har ju otroligt mycket papper på kontoret, så jag brukar ha sparat det mesta. Så om jag skulle vilja göra det, gå tillbaka, så har jag ganska mycket material.
Ja, där har du verkligen en bokidé. Våra 10 sämsta affärer och vad vi lärde oss.
Ja, det har jag faktiskt skrivit de där punkterna. Men det har inte blivit en bok än.
Ja, det där är ju roligt. Det finns en bok som heter... en amerikansk bok, jag tror den heter How I Lost $1 million, and What I Learned From It. Och den var inte så populär först, bara för att ingen vill läsa om hur man förlorar. Alla vill bara veta hur man vinner. Men sen rekommenderades den av diverse framgångsrika investerare och blev väldigt populär, och det var en bra bok. Så den här boken kanske också kan bli framgångsrik.
Ja, jag har faktiskt 4 tavlor på kontoret. Jag har satt 20 miljoner förlorade på det, 10 miljoner på det. Så jag har lite, vi kan komma och titta på, lite dåliga affärer. Men med ränta på ränta då, det är viktigt att man får räkna fram vad man hade för 30 år sedan. Och sen, istället för att satsa på Warren Buffett, så köpte jag till exempel en andel i en tennisbana i Brooklyn till exempel. Det blir ganska mycket pengar nu, men istället hade jag placerat pengarna i Berkshire Hathaway.
Och varje krona du haft på banken får du ju tänka att den skulle ju egentligen varit i spiltan.
Mm, just det.
Med hävstång. Finns det någonting i privatlivet som du lägger orimligt mycket pengar på, men som du ändå inte ångrar?
Nej, jag är ju inte för det här med prylar, och det är väl min bakgrund, så att liksom, det är alltid någon som kan ha bättre klocka eller finare bil, så att säga. Så det är jag ganska sparsam med det, för lägger ju. Men däremot tycker jag om att resa med familjen, tycker jag är kul, och något dyrare vin kanske det blir. Men annars har jag inte så jättehög personlig konsumtion, vill jag påstå.
Flyger du business class då?
Nej, det har nog inte hänt, tror jag.
Och vad vill du då egentligen använda alla pengar till? Eller är det mest ett kul spel att få ihop dem?
Ja, men jag har inte ändrat mina vanor, så att säga. Jag lever ungefär samma livsstil som jag gjort de senaste 20-30 åren. Så det spelar inte så stor roll, utan det är ju samma. Det är alltid en avvägning där, men ska du konsumera idag eller ska du ha mycket, mycket med pengar imorgon? Men liksom, nu är det ju mer ett kvitto, så att säga. Så att jag har inte... några sådana planer på att göra någon jättestor grej eller göra något annat. Utan nu är det ju lite som ett ansvar att förvalta spiltan då och ägandet till spiltan.
Ja, och då antar jag förstås att om du plötsligt fick en femfaldigad förmögenhet så ändrar det precis ingenting i ditt liv heller.
Nej.
Men återigen då, var ska pengarna hamna i slutändan?
Ja, det är ju, kan man ju fundera på då. Men jag har ju tre barn. Om det händer med någonting just nu så kommer de järva. Först min hustru och sen barnen så småningom. Och då får de ju, gäller det om man tror att spiltarna är ju lite unikt i och med att vi köper för behålla vid långsiktiga. Jag tycker att ansvar mot de här entreprenörerna att spiltan lever vidare. Så därför gäller det att utbilda då barnen att de ska bli ägare till det här i framtiden också. Över planen just nu, så kan man ju fundera på om man ska lägga in någon stiftelse där, men just planen just nu är att man ska utbilda barnen till att bli ägare också så småningom, utan de behöver ju inte vara aktiva, utan det gäller ju precis som man kan äga aktier i Ericsson eller Stora, så kan man ju vara ägare i ett onoterat bolag då.
Har du något särskilt mantra eller något citat som du bär med dig, som du tycker det här är särskilt centrera dig på något sätt?
Ja, jag brukar säga det och avsluta mina böcker med det också, att det är tiden som är vår viktigaste resurs så att säga. Liksom, och det är lite fascinerande att tid, pengar kan lägga på hög, tid kan du inte spara. Och sen är det ju en fantastiskt jämlik resurs i och med att en sekund är lika för oss alla. Också lite fascinerande. Och sen vet ingen av oss hur mycket tid vi har på oss så att säga. Liksom, vi kan ju få en tegelsten i huvudet imorgon när det kan hända någonting. Och det tycker jag är fascinerande. Och pengar då i det perspektivet ger ju bara då möjlighet att du kan disponera din tid som du vill. Du slipper att sälja din tid till någon annan.
Det finns ett Twitterkonto som heter Wall Street Playboys som är ganska aggressiva när det gäller att tjäna pengar och lite grann hur man ska leva livet. Men det roliga är att de har precis samma inställning. De säger att det är verkligen en riktig loser-strategi att byta tid mot pengar. Med det menar de ju egentligen att man ska inte jobba i lågbetalda jobb eller för någon annan, utan kan man så ska man låta pengarna tjäna pengar åt en själv.
Å andra sidan där, med Wall Street Playboys och det här mantrat med att tid är ens viktigaste resurs. Det där är ju, tycker jag i alla fall, ett ganska vanligt misstag bland yngre personer. Som har, även speciellt folk som har gått igenom universitetet, så att de känner en press på att ha ett, alltså de tänker att det här är ett högavlönat jobb, det första jobbet de har. Så väljer de hellre ett jobb som betalar lite mer som första jobb istället för ett jobb som långsiktigt de kan lära sig mer på och som är roligare.
Ja, men det är väl en bra idé just att man inte tar ett jobb bara för att det ska se bra ut i CV:t, utan när man liksom väljer var vill du jobba någonstans och är liksom rätt bolag och rätt chef. Det är väl det som man ska, tycker man ska, och att det tar lång tid att bli duktig, och då blir man ju även bra ekonomiskt så småningom. Men liksom det är med 10 000 timmar man pratar om för att bli riktigt bra på någonting. Då tar det ju lång tid att bli duktig, och då gäller det liksom att vara på rätt ställe. Så det är klart att jag var ju konsult några år och tyckte det var liksom alldeles för lågt betalt. Jag kom med stora dollartecken från USA, men liksom de där 3-4 åren jag var på managementkonsult är otroligt lärorika. Jag tycker jag brukar skämtsamt säga att det var utbildning och ideell verksamhet, men jag lärde mig otroligt mycket.
På samma tema som det här med citatet då, har du någon särskild bok som du skulle vilja rekommendera, eller någon förebild, fiktiv eller verklig?
Ja, det jag har ju nämnt den här boken Löwenstein, tycker jag fortfarande den bästa biografin. Och jag har precis läst nu ännu större Buffett-fan än mig. Det är då Peter Bevelin då, som har skrivit han har skrivit 3 böcker tidigare, men nu har han skrivit en bok just som sammanfattar lite grann Munger och Buffetts tankar som kom ut här nu, som jag faktiskt läst i helgen, och den tyckte jag var riktigt bra.
Okay. Peter
Bevelin. Och den har en engelsk titel, att man talar inte om för mig vad jag ska vara någonstans när jag dör, för då går jag aldrig dit. Det är ju titeln på engelska då. Så att det är lite Mungers citat. Men den tycker jag riktigt, och framförallt gå igenom vilka misstag man inte ska göra. Till exempel välja partner i en relation när du ska, som du gifter med till exempel. Att liksom det är ofta ett otroligt viktigt beslut som är påverkar dig för all framtid så att säga. Och det är ju också spännande att man inte lägger ner någon möda på det då, eller man när man anställer folk, är det jobbintervjuer, och när man finner sin partner för resten av livet, så är man berusad på någon krog, va? Liksom, liksom, lite, och lita på sin intuition. Det är ju lite, lite märkligt beteende.
Ja, och dessutom så finns ju en allmän stämning i samhället att om du är strategisk när du väljer vänner eller partner, då är du konstig och obehaglig, fast det är bland de viktigaste valen man kan göra.
Så är det.
Ludvig, har du någonting att säga om just det?
Ja, det är ju egentligen, det är inte bra att vi har såna värderingar i samhället i övrigt. Det är lite som Lee Kuan Yew, han vågade säga väldigt mycket vad han tyckte genom hela sitt liv, och det som han själv sa, att när du väljer en partner, det största misstaget du kan göra är att bli kär på första ögonblicket, utan ha en smart kvinna. Det är ju ganska extremt att säga, men jag tycker sådana tips behövs i allmänhet.
Lee Kuan Yew, som då alltså är Singapores nyligen avlidna diktator.
Så ska man ha låga förväntningar också.
Ja, just det, men det skrev du i någon av dina böcker här. Det är ett citat från Buffett.
Ja, man ska ha låga förväntningar på sin partner, brukar det bli bra också.
Men också, man ska ha visdom att faktiskt också våga njuta av det här, att man hade låga förväntningar, det blev lite bättre.
Och just så, det.
Ja. Och det är sällan folk klarar alla tre.
Ja.
Sista frågan från mig då är, har du någon liksom särskild, jag kallar det för primär aktivitet. Det är alltså någonting som man gör som inte är ett verktyg eller en intermediär aktivitet. Det är exakt det man gör för att få flow, lycka, det här är roligt i sig.
Nej, det tycker jag, det mesta man gör tycker väl är liksom, jag brukar citera Freud, han sa till och med att lycka, det är just med man ska ha arbete och man ska ha kärlek, va? Så liksom det gäller att ha kul arbete, man lägger så mycket tid på det, och så ska man ju ha en bra familjerelation och ha den typen av relation, och då blir man ju, det är det som är, ger ett lyckligt liv, så att säga, och det tycker jag har och tycker är kul med.
Det är kanske snarare så att om man är så himla fokuserad på att jaga lyckan, då når man den aldrig. Utan det är en slags bieffekt. Lycka är en bieffekt av att man gör saker man trivs med.
Ja, och att man är meningen med livet kanske är att vara lycklig och försöka uppnå det hela tiden.
Jag har faktiskt till och med hört säga samma sak om pengar. Att om man är för fokuserad på att tjäna pengar, då blir det inget av dem. Men böjer man ner huvudet och gör saker man trivs med, då kan de där pengarna komma som en bieffekt. Och dessutom, om de inte kommer så spelar det ingen roll, för man hade ju kul i alla fall.
Just det.
Är det någonting du har här? Jag ser att du har antecknat en del saker på pappret här. Finns det någonting särskilt du vill säga? Kanske någonting om Spiltan? Kanske någonting om dina tidigare böcker?
Nej, men vi kämpar vidare, så vi håller på med onoterade aktier i Spiltan, och nu blir det lite ny situation att vi får en stor noterare på följd tack vare att våra största innehav Paradox noteras här i maj, och så ska vi utmaning och se vad vi ska göra med dem. Kapitalet vi får in när vi säljer den, 20% av innehavet, och Spiltan Fonder kämpar vidare med att hitta bra noterade bolag då. Så att det är samma sak, och ser väl framtiden an med tillförsikt.
Är det lätt att hitta bra, billiga, onoterade bolag?
Nej, det är ju utmaningen just i och med att vi köper minoritetsposter, att få hitta de entreprenörerna som vill utveckla bolag vidare och som de vill ha loss lite pengar själv eller pengar in i bolag. Så att det, men nu börjar vi. Man blir mer, spiltar vi mer kända, så vi får börja öka antalet spontanansökningar, och vi har ett gäng på 10 vd:ar och ägare som nu har varit med oss ett tag och som är nöjda och belåtna, som det sprider sig, men det är inte så att vi är nerridda precis.
Är det några särskilda regioner eller branscher som hör av sig eller som är intressanta?
Nej, det är ju, vi tittar ju på alla typer av bolag, utan det är just att det ofta är det ju att man ska hitta någonting med tillväxt då. Det är ofta det som ger värdetillväxten, så det är ju utmaningen då. Mm.
Ludvig, du har säkert ett frågebatteri som ligger overksamt.
Vi kan ta en som jag är intresserad av personligen här, och det är Buffett och Munger, de är ju båda väldigt stora på det här med att lära sig redan från tidig ålder. Och förutsatt att man har ett jobb och man är ganska upptagen och man måste helt enkelt strukturera sin tid ganska väl. Hur mycket tid om dagen skulle du säga att man från en tidig ålder borde lägga på att läsa?
Ja, de brukar ju skämta att deras barn säger att de är liksom en bok med ben och händer. Liksom att de lägger otroligt mycket tid. Va? De bokar inte in några möten, utan de sitter och läser böcker och studerar och lägger otroligt mycket tid på det. Så det är väl en bra modell att man har ju... Vad ska man göra på sin fritid? Ska man spela golf eller ska man läsa böcker? Eller vad man gör? Och just framförallt är att ha rätt förebilder. Va? Liksom det var ju det som då Buffett hade från början med Benjamin Graham, som är moderna värdeanalysens fader, så att han har rätt förebilder och sen studerar de förebilderna. Det är väl en bra rekommendation då, så lägga mycket tid på att läsa och studera olika saker.
Ja, tiden har faktiskt runnit ut. Vi har suttit ner i 50 minuter och längre än så ska man inte sitta. Det är inte bra för människokroppen. Så tacka Per H så himla mycket för att du ville komma hit och vara med.
Ja. Tack så mycket.
Det var allt för 25 minuter. Ja,
tack så mycket, trevligt att vara här.
Tack.